P1 Dokumentär. Miniserie.
Bara timmar efter att bilderna laddades upp ringer det på telefonen. I andra änden finns en man från ett annat land som vill träffas och ha sex. I skolan är det flera tjejer som är drabbade och spåren pekar mot en klasskompis.
Den kvällen så ringde en av föräldrarna till mig och sa att han har blivit uppringd. Ja, jag tycker om din dotter och vad härligt att hon älskar sex.
Först så trodde jag inte att det var sant. Jag trodde att någon hade typ skämtat.
Det handlar om att man är uthängd på en porrsida med för- och efternamn.
Jo, men det är sant. Jag är med på en porrsida.
Det här är berättelsen om hur Anna och hennes vänner hängdes ut med namn och bild på en porrsajt. Men det är också historien om vilket skydd lagen ger eller inte ger när unga tjejer hängs ut.
Tingsrätten tyckte ändå att det måste kanske vara särskilda kroppsdelar som ska visas för att det ska anses naket.
Hur kan det vara lagligt i Sverige?
Jag tycker att det är skandal.
Det är jättesjukt.
Jag heter Shukran Kavak och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie. Tredje delen. Uthängd på porrsajt.
Ska du sitta ihop eller ska du sitta?
Vad sa du?
Ska du sitta ihop med varandra?
Ja, nu googlar du på ditt namn för att se om det finns något kvar på webben.
Precis.
På internet.
Februari 2020. Hemma hos Anna, som egentligen heter något annat. Anna är 16, ska fylla 17. Hon bor på en liten ort, inte långt från Stockholm. Familjens hus är stort och ligger på en höjd. Vi sitter i vardagsrummet med Annas mobil framför oss.
Ja, men det kommer ju liksom upp att man ser ju vart jag bor och allt. Bara man söker på mitt för- och efternamn.
Ja, och så är det din Instagram.
Min Instagram kommer upp, min Pinterest. Vad har du?
I de tidigare avsnitten i den här serien har vi berättat om unga tjejer vars bilder sprids på nätet mot deras vilja. I de flesta fallen läggs bilderna ut på sociala medier eller i olika chattrum. Under bilderna kan det stå kränkande kommentarer som hora eller slampa. Men den här gången, i september 2018, ska det visa sig gå mycket längre. Då, för 1,5 år sedan, var Anna 15 och gick i nian.
Minns du när det var? Minns du den dagen?
Ja, det var en torsdag. Jag och mina kompisar hade idrott. Och sen helt plötsligt så får jag ett samtal från en annan tjej som går i min skola. Som, ja, hon sa, kolla in Snapchat. Det är massa bilder på dig och andra tjejer. Och då gick vi in på Snapchat, kollade. Och då hade hon skickat liksom en video. Hon hade liksom skärmfilmat av porrsidan där jag och mina kompisar var med.
Där i gympasalen får Anna se bilder på sig själv på en grov internationell porrsida. Bilder som hon själv lagt ut på sin Instagram finns nu sida vid sida med snoppar, sperma och stora silikonbröst. Bilderna har då legat ute i 24 timmar.
Först så trodde jag inte att det var sant. Jag trodde att någon hade typ skämtat att det var så här, att någon bara hade klistrat in och skickat. Men sen så insåg jag när det kom ett till samtal att jo, men det är sant. Jag är med på en porrsida. Jag och mina kompisar började genast gå igenom bilderna och kolla. Och det var flertal från både min Instagram och Snapchat. Jag har varit väldigt rädd.
Vad var ni rädda för?
Jag var rädd för vilka som hade sett de här bilderna. Och vad de trodde om mig. Och om de trodde att det var jag som hade lagt ut dem. Eller ja, alla möjliga åsikter de kunde ha om mig. Eller vad de tänkte när de såg bilder på mig ute på en porrsida.
Det visar sig snart att det är fler tjejer i klassen och skolan som fått sina bilder uppladdade på porrsajten. Runt 30 bilder på fler än 10 tjejer. Den yngsta 13 år. Bilderna är tagna från deras Instagram eller Snapchat-konton. De föreställer tjejerna när de har bikini och är vid en pool eller vid en strand. Eller att de har underkläder på sig och är i en hemmamiljö. På Anna finns det 3 bilder på porrsidan. En bikinibild vid poolen, en där hon är iklädd trosa och tröja och en där hon har svart tröja ner över höfterna och bara ben.
Stod det något under bilderna?
Ja, under bilderna stod det bland annat mitt för- och efternamn. Och sen om man klickade på bilderna stod det vad vi gillade för sexakter. Ja, grova saker stod det. Det var jätteupprörande.
Vad hände sen i skolan den dagen?
Vi skulle ha en lektion efter idrotten. Men vi ville inte gå på den. Vi kände oss... Vi satt bara och diskuterade om hur det här kunde ha hänt. Hur vi inte kunde ha märkt det. Hur det här hände bakom vår rygg. Vi sprang tillbaka till skolan och pratade och bara, kolla, har ni sett det här? Vad är det här för något? Och då var det en killkompis till mig som sa, ja, men det där användarnamnet känner jag igen. Det är ju min kompis liksom.
Användarnamnet på porrsidan visar sig tillhöra en 15-årig kille i skolan. En klasskompis till Anna. När hon lägger ihop pusselbitarna är det logiskt. Den som har lagt upp bilderna måste vara en vän med tillgång till Annas och hennes kompisars privata konton.
De flesta bilderna var från min Instagram. Sen var det även bilder som jag hade på en privat Snapchat-story. Där det bara var bland annat 10 personer med från allra närmsta. Och det var ju då vi insåg också att det här måste varit han.
För han var med där, eller?
Han var med på min Snapchat-story, ja.
Värst av allt tycker jag det är att det är en klasskamrat. Att min dotter är godtrogen och har privat Instagram och Snapchat. Och att man gör så. Att man liksom inte ens där kan känna sig trygg.
Det här är Annas mamma. Vi kallar henne Elisabeth.
Jag var oerhört ledsen och chockad först. För att min första tanke var hur många av bilderna har lagrats. Hur många har sparat dem. Vad kommer det att leda till i framtiden? Det är för- och efternamn. Då förstod jag att det här är ju större än någonsin.
Redan samma kväll sitter mamma Elisabeth och Anna vid köksbordet när telefonen ringer. Det är pappan till en av de andra tjejerna som också blivit uthängd. Han har fått ett samtal på sitt privata nummer.
Han har blivit uppringd från ett utomlands, alltså från ett annat land. Och där man då har sagt att ja, jag tycker om din dotter och vad härligt att hon älskar sex. Var kan man nå henne? Tycker hon verkligen om allt det här som det står?
Då var det som män som ringde efter att de här bilderna hade legat ute.
Ja.
Och frågade om att de ville ha sex med dem.
Mm, vill ha sex. Var kan man hitta henne? Och gillar hon verkligen allt där som står? Och gud vad härligt.
Vet du om det var fler som fick samtal?
Jag vet att vi var 3.
Men då hade de hittat telefonnumret?
Ja. För då kan de ju spåra med namnet.
Och letat efter numret.
Mm.
Dagen därpå, en fredag. Anna går till skolan som vanligt. Tillsammans med sina klasskompisar konfronterar hon killen som de misstänker har lagt upp bilderna. Han erkänner att det är hans användarnamn men säger att han måste ha blivit hackad och nekar till att ha lagt upp bilderna på tjejerna i skolan. Anna och hennes kompisar tror inte på honom.
Och vi sa det, ja. Det här är ditt användarnamn, vi tror inte på dig. Vi kommer polisanmäla det här. Det här är en allvarlig handling. Och sen, hur långt kan det ha gått? 2 timmar senare var bilderna borta.
När bilderna försvinner från porrsidan har de legat uppe i totalt bara 2 dygn. Ändå vet nästan alla i skolan om det. Och på den lilla ort där Anna bor börjar snacket att gå. Även utanför skolan.
Jag fick en fråga så här. Varför är du med på den här porrsidan? Och då var det mer typ så här att jag kände att ni får inte tro att det är jag. Jag har inte lagt ut det här medvetet. Så jag kände att jag varit liksom anklagad att, eller att jag fick liksom den liksom frågan på mig att det här är inte jag. Jag ville inte att folk skulle tro det här är inte det jag har gjort. Jag ville inte vara med på det här. Det här är inte jag är med på liksom.
Att hon ska känna sig förolämpad eller liksom så här, att tjejerna hela tiden ska stå till svars när de är oskyldiga.
Annas mamma Elisabeth.
Vid ett tillfälle när vi stod och handlade, att hon ska förklara, det var inte porrigt, det var inte, jag satt vid en trappa. Men folk är så här, men hur såg bilden ut? Hur var den? Var den utmanande? Nej, det var en vanlig poolbild som han har lagt ut på en porrsida med mitt namn. Det är så förnedrande. Och ja, förlåt.
Mm,
nej, jag tycker bara...
Vi tar en paus.
Anna och några av de andra tjejerna bestämmer sig för att anmäla klasskompisen till polisen. Det är 2018 och just det här året har en ny lag trätt i kraft i brottsbalken. Olaga integritetsintrång. Lagen har klubbats igenom just för att komma åt fall där personer hängs ut på nätet med bilder. I lagen beskrivs brottet så här. Att göra intrång i annans privatliv genom att sprida bilder på någons helt eller delvis nakna kropp. Och just det sista, delvis nakna kropp, kommer spela en stor roll i Annas fall. Vi återkommer till det. Jag har kollat på hur många anmälningar som kom in under 2018 om olaga integritetsintrång. Siffror från Brottsförebyggande rådet visar att det kom in 1210 stycken. En tredjedel av anmälningarna rörde flickor under 18 år. När jag kontaktar åklagarmyndigheten visar det sig att bara 17 av anmälningarna har lett till åtal. 17 av 1210. Lite mer än 1%.
Åklagarmyndigheten Västerort.
Ja, en svårighet kan ju vara att framförallt, ofta i sådana här fall med saker som finns på internet så är det svårt att veta vem som ligger bakom det. För det är ju ganska lätt trots allt att gömma sig bakom olika IP-adresser och annat som gör att man kanske har svårt att hitta personen i slutändan. I det här fallet så gick det ändå ganska fort att hitta den som vi påstår har gjort det här, i alla fall. För att hans namn hade förekommit redan samma dag som de här tjejerna hittade de här bilderna så hade de fått höra att han kanske hade gjort det här helt enkelt.
Anders Tordaj är kammaråklagare och är den som kommer att driva processen i tingsrätten. Annas anmälan är en av de få som ändå gick vidare. Som bevis har Anders Tordaj webbhistorik från killens dator. Det användarnamn som han använde när han spelade online-spel var samma som den som lagt ut bilderna på porrsajten. I killens beslagtagna mobil fanns också bilder på tjejerna. Bland annat bikinibilden av Anna.
Så på så sätt kändes det som ett relativt enkelt fall ur bevishänseende. Sen är ju den här lagstiftningen ganska ny så därför är det ju svårt att veta hur domstolarna väljer att tolka den bestämmelse som det här gäller då.
Från anmälan till rättegång tar cirka ett år. Anna har hunnit fylla 16 och går första året på gymnasiet. En ny skola på en annan ort. Anna har gått vidare. Ingen känner till bilderna på porrsajten i den nya klassen. Så kommer dagen för rättegången. För sin lärare måste Anna berätta vad som har hänt och varför hon ska vara borta. Nu dras allting upp igen.
Det var väldigt nervöst. Vi fick sitta en och var av oss tjejer och förklara hur vi upplevde det.
Fick du jobbiga frågor?
Ja, typ så här, har du lagt upp de här bilderna själv på Instagram? Typ som att det var fel att vi la ut, till exempel när vi sitter i en pool med bikini. Ingen av oss har ju en tanke av att det ska komma ut på något annat sätt.
8 tjejer har anmält killen. De sitter på ena sidan om domaren. Killen, som nu är 16 år, sitter på andra sidan, mitt emot dem. Föräldrarna sitter på och hör platserna. Domaren bestämmer att alla bilderna på tjejerna som publicerats på porrsidan ska visas upp på stor skärm i rättegångssalen. För att killen ska kunna dömas för olaga integritetsintrång måste bilderna som han spritt föreställa nakna eller delvis nakna kroppar. Domstolen ska nu bedöma hur nakna tjejernas bilder är. Anna ser bilden på sig själv på stor skärm. Hon har bikini, sitter vid poolen. Nästa bild dyker upp. Den där hon har en svart tröja ner till höfterna och bara ben. På sin Instagram hade hon skrivit godnatt under den bilden. Därifrån till att hamna på en porrsida och nu i en rättssal. Annas mamma Elisabeth.
Och då kände jag som mamma att sitta där och titta på bilderna. Alla tjejerna ska försvara sig. Tala om vart bilden var tagen. Han sitter och tittar på bilderna. Hans föräldrar sitter och tittar på bilderna. Alla som ska vittna sitter och tittar. Jag tycker det var så uthängande och vidrigt.
Att de valde att liksom visa upp det för alla där inne. Jag tyckte att det var väldigt fel. Samtidigt har jag ju valt själv att lägga ut dem. Det är absolut något jag står för. Men det kändes bara som att man kanske inte behöver göra det inför alla i en rättssal. Jag tyckte att det var lite jobbigt. Liksom sitta och försvara sig.
Åklagaren har yrkat på att killen ska dömas för 8 fall av olaga integritetsintrång. Sammanlagt 17 bilder på tjejerna. Tingsrättens dom kommer. Och killen fälls, men bara för att ha laddat upp en bild på en av tjejerna. I Annas och de andra fallen frias han. Deras bilder, i bikini, korsett eller underkläder, anses inte tillräckligt nakna, i lagens mening. Bilden som han fälls för föreställer en tjej som bara har trosor på sig. Hon täcker brösten genom att hålla armen för. Bilden är tagen i hemmamiljö, i en helkroppsspegel. Han döms att betala 5000 kronor i skadestånd till flickan och till ungdomsvård där han ska få motiverande och stödjande samtal med en familjebehandlare. Åklagaren Anders Tordaj.
Ja, jag tyckte nog att det var bra att han blev dömd i vart fall för en bild. Sen så tycker jag att tingsrätten har gjort en för snäv tolkning av det här begreppet delvis naken kropp. Att de ändå gjorde bedömningen att ett så stort antal av de här bilderna inte visar målsägarens delvis nakna kroppar. För det tyckte jag är uppenbart.
Just det här står det. En av bilderna visar en av tjejerna iklädd ett linne och ett par korta byxor. Ett annat har tjejen baddräkt eller bikini på en badstrand. En annan har underkläder i hemmamiljö. Och de sprids inte var som helst, utan det är på en porrsajt och de är barn.
Ja. Och där har ju då tingsrätten i alla fall gjort bedömning att det spelar ingen roll, varken så att säga var någonstans bilderna sprids eller vilken typ av personer som man ser på bilderna. Så länge de inte är då delvis nakna enligt tingsrättens bedömning så har det ingen betydelse, utan de måste först komma fram till att bilderna visar målsägandena delvis nakna. Annars så stannar man där, konstaterar man att det här är inte en delvis naken kropp. Då blir det ingen mer prövning av var någonstans är bilden upplagd, hur gammal är målsäganden, hur jobbigt kan det här vara för målsägandens person.
Låter jättekonstigt i min öra.
Ja, jag tror kanske inte att folk i allmänhet tycker att det ska vara okej att göra så här som den här killen gjorde. Och om så att säga, den allmänna opinionen ska styra, då tror jag nog att man skulle behöva skriva om lagstiftningen.
Mm. Efter att jag har läst domen så kände jag så att chansen är väldigt stor att den som hänger ut andra på nätet går fri. Det är min känsla. Är det vad...
Ja, den känslan tror jag är korrekt. Det är ju så som sagt att det är svårt att identifiera vem som ligger bakom en publicering på internet. För det går lätt, om man vill, så går det lätt att gömma sig bakom olika former av tekniska lösningar som gör att man inte från polisens sida hittar den här personen. Så att det är nog en korrekt iakttagelse från din sida.
Jag tycker att det är skandal. Hela alltihopa är skandal. Och att tjejerna ska gå ett helt år och vänta och så får det här beskedet. Mm. Jag tänker att som det är nu så, ja, men det blir ju inga straff. Det blir ju ingenting. Det kommer ju bara fortsätta. Så det måste till att det blir upp högre upp och större straff.
tillbaka hemma hos Anna och hennes mamma Elisabeth. I deras villa högt uppe på en höjd. Vi sitter i soffan. Familjens hund sitter i ett hörn och tittar på. En av systrarna är på sitt rum. På soffbordet framför oss ligger tingsrättens dom.
Advokaten också sa i sin slutplädering att det var inte så naket. Och för min del så tänker jag att nej, okej, bikini kanske inte är så naket. Vi går i det på somrarna. Men det är själva händelseförloppet. Att man tar medvetet bilder från någons privata Instagram. Lägger ute på en grov porrsida med för- och efternamn. Är inte det själv nog? Och sen pratar man då om att det inte är så naket. Det är inte bara det. Det är uthängningen.
Vad kände du när du fick domen?
Jag kände alla möjliga känslor. Jag var arg, ledsen, upprörd. Jag kände att... Alltså, är det lagligt att lägga ut en bild på... Som inte den, alltså, är det lagligt att lägga ut en bild på någon annan på en porrsida? Hur kan det vara lagligt i Sverige? Jag känner mig sviken av domen och allting. Jag känner att det var fruktansvärt jobbigt.
Och vad sänder det för signaler? Alltså varför har vi ens en sån lag? Om det inte ens det här med användarkonto när det finns i dator i telefoner så fälls man inte. Och så pass många tjejer. Och då har inte alla polisanmält. Nej men så hela domen är katastrof.
För det kom också domen överklagades ju. Här är domen.
I februari 2020 kommer domen i nästa instans. Hovrätten dömer killen för ytterligare 2 fall av olaga integritetsintrång, men inget i Annas fall. Åklagaren Anders Tordaj begär att målet ska tas upp i högsta domstolen eftersom lagen är otydlig när det gäller vad som anses vara delvis naken kropp. Men hans begäran avslås. Det finns redan 2 liknande fall i högsta domstolen som handlar om olaga integritetsintrång. En tredje prövning behövs inte, menar HD. Därmed är fallet avslutat, åtminstone rättsligt. Men för Anna är det fortfarande inte över. Trots att hon inte vill har hon och hennes kompisar tvingats förändra hur de tänker kring bilder och filmer på sig själva. Särskilt de lättklädda.
När ni skulle ta en bild igen med bikini, så var det något ni tänkte på?
Jo, absolut. Bland annat jag har tänkt efter. Vågar man verkligen lägga ut? Kommer det att hända igen? Men jag ska kunna lägga ut vad jag vill. Jag ska kunna visa upp mig själv utan att det kommer ut på ett dåligt sätt. Ja, jag tänker ändå, det är min kropp, det är mitt val, det är min Instagram. Jag ska kunna få lägga ut vad jag vill. Jag tycker inte man ska stoppas bara för att en sån här fruktansvärd grej händer.
Vad hittar du?
Nej, men jag går in och kollar vad som kommer upp när man söker på mig. Det kommer upp massa förslag. Frågor som har ställt sig med mig på Ask för jättelänge sedan. Vad är det?
Men det är inget med den här porrsidan?
Nej. Nej, inte vad det ser ut som.
Men det var ju bra.
Jättebra, jätteskönt att se. Nej, ingenting.
Mycket bra.
Vad tänker du?
Jag känner att det känns jättebra. För det var någonting jag var orolig för. För framtiden just. Och för hennes egna självkänsla. Att googla fram henne och det finns med. Så det känns jättebra.
Ja.
Du har hört ett program från Sveriges Radios dokumentärredaktion. Producent var Martin Jönsson. Slutmix Nima Shams. Jag heter Shukran Kavak och nästa P1-dokumentär miniserie släpps om 2 veckor. Alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play eller där poddar finns.